Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt. Jag heter Christian Dahlström och idag har jag en väldigt efterlängtad comeback i podden. Det är mer än ett år sedan vi gjorde ett avsnitt tillsammans och därför är jag glad att välkomna tillbaka barn- och ungdomspsykiatrins Golden Boy, forskaren och barn- och ungdomspsykiatriken med det yviga håret, Per Höglund. Välkommen.
Tack så mycket.
Du och jag hörs ju ändå förstås, så jag är ganska uppdaterad. Men för lyssnarna som saknat dig, vad har hänt sen senast du var med i podden?
Jo, men det har hänt rätt mycket. Jag har flyttat ut till förorten här och blivit boende i Sundbyberg utanför Stockholm. Mm. Jag har blivit färdig specialist och börjat jobba som ledningsgrupp. Och blivit överläkare på en BUP-mottagning. Mm. Och vi har fått en liten bebis för en halvår sedan.
Ja, just det.
Så det har hänt väldigt mycket.
Ja, otroligt mycket. Ja, du berättade här innan att du har hållit lite vaken i natt så att, av nämnda bebis. Så vi hoppas att du är pigg och glad ändå. Du har fått lite kaffe i magen i alla fall.
Absolut, och han brukar vara gladare och så, men just i natt var jag lite mer uppe.
Jag fattar. Du, det här med överläkartiteln. Jag har fått för mig, även om det kanske till och med du som har sagt det, att man strösslar lite grann med dem i psykiatrin.
Det stämmer, och egentligen så är det, för man blir jag har blivit specialist i barn- och ungdomspsykiatri, och sen är det arbetsgivaren som avgör, liksom, överläkare en titel med extra ansvar. Nu är det så att jag klev upp och tog ganska mycket ansvar från början och blev så här medicinsk ledningsansvarig. Jag har ganska mycket ansvar för andra läkare och så, vilket är rätt ovanligt. Som ett liksom första steg i det här.
Okay.
Men till exempel på en del sjukhus som akademiska i Uppsala och så ska man ha jobbat fem år och vara disputerad och tror jag varit ytterligare någon. Så då är det liksom högre krav. Men det där är ingen liksom socialstyrelsen sköter så, utan det är mer en utifrån hur arbetsgivaren gör. Men jag tycker att det kanske är rimligt att ha någon specialistnivå innan man blir överläkare generellt sett.
Ja, för att jag får för mig att både jag själv och när folk i överlag pratar om att hon är överläkare med en väldigt liksom, respekt i tonen. Men,
det tycker du ska ha, inte mig.
Visserligen, men ändå.
Ja, nej, men precis. Så vi fortsätter. Ja, nej, men jag kan också tycka att det strösslas lite för mycket, att man borde få jobba lite mer.
Ja, men roligt. Det är väldigt kul att ha dig tillbaka ifall det nu inte redan har framgått. Och det känns extra tryggt när vi idag ska prata om socialfobi en sista gång i den här serien. I det här avsnittet ska vi försöka dels sammanfatta lite vad Erik och Thomas har sagt i de 7 avsnitten som vi har släppt på temat hittills. Dessutom ska vi ta ett grepp om läkemedelsbehandlingar av socialfobi, vilket vi inte talat så mycket om i de tidigare avsnitten. Och där jag själv gärna vill veta mer. Idag kommer vi då att främst fokusera på behandling av vuxna med socialfobi. Och så ska vi i nästa avsnitt prata lite extra om behandling av barn och unga, eftersom vi inte pratar om det så mycket i de här intervjuerna heller, och eftersom det är din hemmabana, Per. Men idag börjar vi alltså med behandling av vuxna, och vi ska säga det också, Per, att du, förutom att du är läkare i grunden, så har du också en steg 1 utbildning i KBT eller något sånt, intressant.
Ja, men det stämmer, och jag har bland annat under min steg 1 utbildning även haft en person med bland annat social fobi i behandling. Så det är lite extra intressant av den anledningen att läsa in sig på den här litteraturen.
Vad roligt. Med det sagt så tycker jag att vi kör igång. Välkomna allesammans. Mm. Ja, Per, du har ju lyssnat på min intervjuer med dels Erik Bergström som själv har haft social fobi eller social ångest i över ett decennium och dels då med Thomas Furmark som forskar på den här sjukdomen och som av många ses som en av de främsta experterna i landet. Men om vi börjar med intervjun med Erik, vad tyckte du om den?
Det var jätteintressant att höra honom och hans sociala fobi eller sociala ångest har ju verkligen påverkat hela hans liv till att han föreläser om social fobi till att han med, till, och att han till och med bytte namn. Det var väldigt intressant att höra från den egen upplevda och hans version av det här. Jag hör ju ofta mera utifrån läkare eller psykologer perspektiv, så det är jätteviktigt där. Och få höra det. Mm. Vad tyckte du själv då?
Nej, men jag tyckte det var jätteintressant. Väldigt sympatisk person. Och det, speciellt med någon som har haft det så himla länge. Och som har påverkat så himla mycket. Och som har liksom haft riktigt svåra perioder och sådär också. Som dessutom har tagit sig ur det på ett liksom, ja, väldigt bra sätt. Så som du säger, han föreläser och sådär. Så det, jag tyckte det var häftigt. Han hade ju i stora delar klarat sig på egen hand med olika slags självhjälp, främst just i form av Thomas Furmarks och kollegors bok som jag, eller vi har framför oss här till och med. Vad ser du för fördelar respektive liksom fallgropar med att köra på egen hand på det sättet som han gjorde?
Först tycker jag att det här är en bra bok och den rekommenderas ju av många och det är liksom gedigen. Och det är liksom bra, väl etablerad forskning, så det är liksom bra grundmaterial som också kan användas liksom för egen studie eller man använder grupp KBT eller individuell KBT. Och enligt Socialstyrelsen och de här riktlinjerna som jag läste så är 70% av patienter med ångestsjukdomar och depression handläggs numera helt inom primärvården. Och då antar jag att de menar 30% handläggs inom specialistvården och det här är ju kanske de som inte ens kommer till primärvården. Så att om det här fungerar för någon så är det ju ett ganska kostnadseffektivt sätt för Sverige och för sig själv också. Att man inte behöver gå ifrån arbete eller gå från hemmet och kanske kan göra det i sin egen takt. Samtidigt ställer det rätt höga krav på den personen att man faktiskt gör det här. Och det kräver en ganska hög förmåga och ändå hyfsat välmående. Nackdelen tänker jag, och det tänkte jag när jag lyssnade på Erika, är det att man jobbar med rätt saker. Till exempel om man läser den här boken, det står lite i den första kapitlen om att det kan också vara depression, att man ska söka hjälp för det. Men det kan ju vara så att det här mer är någonting som utgår från depression eller att till exempel dysmorfobi, autismspektrum.
Det får du förklara, vad är det för?
Ja, det är att man ser... att man tycker att man ser ful ut, delar av kroppsdelar, väldigt så här starkt, att min näsa ser ut så här eller så. Men utöver det som är liksom vanligt starkt, utan det leder till signifikant lidande och så. Eller att det är mer utifrån autismspektrum, Asperger, verkar inte vara riktigt lika goda behandlingsstöd. Det finns ju även en del ovanliga grejer som så här paranoida vanföreställning, att man känner sig vara iakttagen och förföljd. Så att det är ju en bra metod om man väl har hamnat rätt liksom sånt. Och problemet är väl liksom om man tittar på Socialstyrelsens dokument ska man också gärna göra en sån här mini eller grundläggande intervju och klinisk intervju innan man får diagnostik. Och får man bara en bok i handen har man inte gjort träffat sjukvården.
Nej.
Så man kanske går in liksom på fel spår i det här. Sen så tycker jag att det lät, jag hade nog rått och Erik tidigare att ha lite mer kontakt med vården så att man kunde få lite mer stöd och hjälp. Det, ibland blir man som lite väl sin egen lyckasmed och går den vägen. Det var det jag tänkte, men jag har ju mitt sjukvårdsperspektiv också. Så jag får ju vara ödmjuk inför det. Liksom, att...
I hans fall så verkar ju symptomen vara ganska klockrena, vilket han själv kunde upptäcka. Men det är klart att man kanske kan uppfatta dem som klockrena när man går in och läser också utan att de kanske egentligen är det. Så det är väl kanske att föredra någon form av kontakt med sjukvården.
Ja, och absolut inte utan med hans val där, men jag tänker att om man har autismspektrum, Asperger, inte säkert att man känner igen det, vad man har, hur det ser ut där, att man har nedsatt förmåga till social interaktion eller att man har både det och social fobi eller att man har någonting av det andra, inte självklart att man känner igen det i alla fall. då kan man nog ha viss nytta av den här behandlingen oavsett vad man har för symptom. För det hjälper till med allmänt KBT-tänk också.
Mm.
Så det finns både fördelar och nackdelar. Och jag hade nog önskat lite mer i boken. Det märks att den är skriven av psykologer. Även om tackar Lisa Exelius som är en professor jag känner i Uppsala som är läkare. Att lite mer så här att... det här är, de är ju experter på det här området. Att man kanske behöver tänka lite bredare innan man går in på den här boken. Och det gör man väl om man har träffat en psykolog eller någonting. Och använder den här som en del av ett program. Där man får behandling. Men som självhjälpslitteratur kan vara lite vanskligt. Och det finns behövligt också en del sköldkörtelsjukdom etc. Som kan påverkas, kanske kan likna, öka ångesten i olika sammanhang. Om man har för mycket... hormon, tyreoid eller sköldkörtelhormon liksom sånt. Så det kanske känns bra att göra en lite bredare tanke först, vad är det här innan man smalnar av?
Det vet jag att Per Carlbring som är en av författarna här i den boken om paniksyndrom som han har skrivit också, där är de noga med att ange att man ska gå till sin vårdcentral eller motsvarande och få ett sånt test innan. Jag minns inte om de kanske inte gör det i den här boken.
Jag tyckte inte jag såg den när jag läste igenom den. Men det kan vara så att jag missat den i någon appendix eller något motsvarande.
Mm, ja, vi skickar väl med det som en uppmaning till författarna ifall de nu mot förmodan hör det här. Att, det får de ta och kika på.
Mm.
Du, sen tog jag ju Skodan och åkte till Uppsala, ditt Uppsala, för att intervjua Thomas Furmark. Vad tyckte du om den monsterlånga intervjun?
Jag tycker det var jätteintressant. Jag tycker den här boken är ju bra, men det är ju liksom standard KBT och det har jag ju läst förut under utbildning motsvarande. Liksom.
Så du ramlade inte av stolen när du läste den?
Nej, det var bra, det var stabilt och det är liksom så man brukar göra, liksom standard practice, liksom, standard operating procedure. Men märks ju att han har ju forskat på det här området jättelänge och jag tycker det var jätteintressant och också lite utifrån personlighetstyper och vad man har för drag med introvert, extrovert och det här ni pratade om var jätteintressant. Så jag tyckte för mig var det väldigt värdefullt att lyssna på den.
Mm. Jag ska säga det bara till den här bokens försvar, förutom att alltså, för du säger att den är ganska standard och så vidare. Och det är ju precis det den är, och det är väl till och med meningen. Men jag tycker ändå att den är mer lättläslig och... liksom genomarbetad även grafiskt än your average liksom studiebok i KBT som jag misstänker att du har plöjt igenom också. Håller du med om det?
Det stämmer nog. Jag har ju liksom tagit olika delar under KBT-utbildning och gjort mer själv och tagit ihop och det blir lite mer fragmentariskt. Men det här är ju, får man ta olika interventioner. Det här är ju väldigt bra samlat på ett ställe. Grafiska profiler har inte jag riktigt tänkt på liksom sånt. Men du har ju ett öga för det som tittar mycket på sånt där, så det litar jag på ditt omdöme. Men den är snyggt gjord och pedagogisk och bra med frågor på slutet. Den är genomtänkt. Så det...
Ja, men eller hur. Du, lärde dig någonting nytt av att lyssna på Thomas?
Ja, att han lyssnar på hårdrock. Nej, men som sagt, personlighetsdrag och sjukdom tyckte jag var intressant. Det gav ju lite utifrån, jag började fundera lite utifrån populationsfrekvensen eller hur ofta det finns. Att det är otroligt vanligt. Även den här svårare formen kanske var cirka 2%. Så att när det är över 10% så kan man ju fundera liksom, hur är det med sjukdom det här? Och är det bara mer en fördelning av befolkningen att man är på olika sätt? Och så här. Så att, nej, men det var mycket som var intressant. Samtidigt så just utifrån att man är forskare inom sitt område. Han tittade sen på relationen personlighets... Eller han tittade lite på hostila drag som inte fanns med hans material pratade han om. Och jag tänker ju så att det här kanske kan finnas andra psykiatriska sjukdomar eller problem som man ser utifrån linsen från en social fobi, social ångest liksom sånt. Jag tänkte bli lite en insnöade forskare som tittar så, men jag har inte sett hans hela liksom... Det märks att han kan sitt ämne väl. Och ibland när man kan sitt ämne väl så ser man saker, allting utifrån
socialt. Okay. Ja, jag fattar.
Jag har till exempel en läkare som jag känner till, haft lite att göra med, som har skrivit ut litium väldigt mycket och haft liksom föredrag om det. Man ser allt som alla ungdomar och vuxna som har en oupptäckt bipolaritet.
Yes, liksom, ja, sånt. Okay.
Och jag säger att det är inte alls på den nivån. Men det är ju där han står. Och jag står ju någonstans i barn- och ungdomspsykiatri, specialistsjukvård. Och där är väl min utgångspunkt. Och då har man lite olika där.
Jag har fått lära mig att man egentligen aldrig ska fråga forskare om deras forskning. Utan man ska fråga andra forskare om den forskningen någon annan har gjort. För att de är bättre på, för folk som forskar på ett specifikt område väldigt, brinner väldigt mycket för det, och som du säger har en lins som de ser allting kring. Ja. Då kan det vara bättre att nästan ha en forskare inom samma fält men kanske inte exakt samma specialområde som tolkar och sådär. Så man får vara lite på sin vakt när man så, intervjuar en sån person.
Så är det, och samtidigt kan det vara så olika fraktionsstrider med olika forskare i olika områden. Så får man bara höra negativa saker. Så man får kanske göra lite både och. Nej, men det är komplicerat. Liksom. Ja, vetenskapen handlar ju rätt mycket om personligheter också och relationer också. Så man kan inte tro att det bara är rent vetenskapligt utan lite hur man positionerar sig inom fälten. Så att det är mer komplicerat, det finns oftast inte ensam.
Jag tänkte till exempel på det här med hjärnavbildningsstudier som jag visste att Thomas brinner mycket för så här, inför den här intervjun. Och då hade jag liksom, men på, jag tror jag var på Twitter, så hade jag läst om den här studien som jag tror det var Robin Fondberg på Twitter som är psykoforskare som jag gillar väldigt mycket, som har skrivit om det och resonerat kring att ja, men när man sizar upp de här studierna så visar de i princip ingenting. Så att, det kan vara bra att stävja liksom, allt för stor passion kring någonting genom att ställa lite kontrollfrågor.
Så är det, och precis som du var inne på, också fråga lite alternativa
tolkningssätt och
andra forskare som du är inne. Ja,
Ja men båda de här två intervjuerna har ju varit ganska fokuserade på psykoterapier. Vilket jag i och för sig tycker är rimligt eftersom psykoterapi i form av främst då KBT har så starkt stöd för sin effekt och är förstahandsvalet vid behandling av social fobi, även om det rekommenderas i kombination med antidepp hos unga, vilket vi kommer komma in mer på i nästa avsnitt, så vi ska inte spoila det nu. För vuxna är Socialstyrelsens rekommendation för behandling av social fobi följande. Och det här är ett citat från Socialstyrelsens dokument Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest, stöd för styrning och ledning, som finns som pdf på deras hemsida. Och då skriver de så här: hälso- och sjukvården bör erbjuda KBT till vuxna med social fobi, prioritet 3. Hälso- och sjukvården kan erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel till vuxna med social fobi, och det är prioritet 5. Och då tänker jag, Per, att kan du till att börja med kort förklara det här med prioriteringsskalan som Socialstyrelsen använder sig av? Det låter ju lite udda kanske för den som inte känner till skalan att ha en prioritet 3 och en prioritet 5, fast ingen 1, 2 och 4 till exempel. Hur funkar den här skalan?
Nej, men det är ju rekommendationer från 1 till 10 och det är lite utifrån om man bör, kan och kan i undantagsfall, och bör är liksom rangordning 1-3, kan för 4-7 och så undantagsfall 8-10. Jag kan inte den här skalan på djupet och exakt vad som ligger bakom där, för jag var ödmjuk. Jag har en sån här dag där jag känner att jag kan inte så mycket, även om ämnesområdet egentligen borde jag kunna en del, men man får lite personliga tvivel på sig själv och sin kunskap och så här.
Och den är ju liksom, den är ju omdiskuterad. Kanske inte skalan så mycket som hur de här olika ska prioriteras. Och hur har de här expertgrupperna varit sammansatta? Har det varit någon psykodynamiker som har fått säga sitt? Och du vet, så att den är ju liksom, den diskuteras ju fram och tillbaka hela tiden. Men jag tycker väl att den överlag känns ganska tillförlitlig, även om man kan ha liksom åsikter lite grann exakt vart man drar gränserna och så vidare.
Ja.
Så att det är alltså 1-10 som är prioriteringsgraden, och sen så de som är 1-3, de bör man, och sen som du sa kan, och kan i undantagsfall då. Så jag tror att man att lyssnarna har förstått ungefär hur det går till. Och det här är alltså de två högst prioriterade åtgärderna som Socialstyrelsen anser har bäst vetenskapligt stöd för sin effekt, alltså KBT då, respektive antidepressiva. Och det finns en rad andra åtgärder som har betydligt lägre ranking som vi kommer till strax, som man då, precis som du sa Per, kan erbjuda i undantagsfall. Eller som man inte bör erbjuda alls. Men man gör alltså skillnad mellan KBT och antidepp här. Där antidepp hamnar i den andra kategorin som man kan erbjuda alltså. Och inte bör. Men, och du får rätta mig om jag fel här. Men för den som tar antidepp mot social fobi och lyssnar här, så tänker jag att det kan vara viktigt att poängtera att den här rankingen inte slår fast att KBT alltid är bättre än antidepp, vilket man kanske kan tro som lekman när man hör det här, utan att det här snarare kanske kan ses som en slags åtgärdsstege där det på, alltså generellt på populationsnivå finns skäl att försöka med dem i den här ordningen eftersom det oftare hjälper, eller att det liksom har potentiellt färre biverkningar, men då att det också innebär att den som inte har hjälp av KBT har goda skäl att testa antidepressiva, och att det på individnivå då ibland kan finnas skäl, gissar jag då, för dig som läkare Per, att till exempel försöka först med antidepp och sen med KBT, eller tänker jag fel här?
Ja, dels jag börjar protestera lite. Jag tycker antidepp är lite så här knepigt, för det här är egentligen en medicin, SSRI som vi använder, och det är ju egentligen mot ångest, så då blir det lite konstigt att prata om antidepp, men det är en parentes.
Vi kanske kan nämna det där, dels så kan vi ju nämna att vi har en antidepressiv special som vi gjorde för ett par år sedan som man kan lyssna på, men också att det finns olika typer av antidepressiva, de gamla tricykliska, det är inte de vi pratar om här idag. Nej. Och sen så finns det de nya SSRI som är absolut vanligaste, och sen finns det SNRI som är också moderna och som är liknande, men som
ja, inte är förstahandsval, utan något man kan gå vidare till. Ja, nej, men precis i stora drag så. Mm. Men nu bråkade jag lite med dig, men jag ska svara på det här. Dels tänker jag också att vård beror på personliga preferenser också.
Ja, just det.
Och KBT kräver hårt arbete, och det vi har pratat om tidigare, liksom, man får mycket hemarbeten, hemläxor, man måste jobba mera, och sannolikt är även svårt att genomföra med autism, verkar det, om på Thomas när han pratade om att det fanns inte så mycket studier när man hade autism och samtidigt social fobi. Det finns antagligen olika typer eller profiler, pratar han också om, som svarar olika bra. Och sen också verkar det som i deras hjärnavbildningsstudie, tror jag från 2016, att då såg man att kombinationen SSRI och KBT var bäst, även om det är lite olika om det har kunnat replikeras eller hur det ser ut i andra studier liksom sånt.
Ja, men han antyder det lite grann, men jag antar att det finns skäl att man prioriterar det lägre fortfarande, även om deras enstaka studier har visade positiva resultat. Så får man se till helheten.
Ja, precis. Och då tänker jag att KBT är ju första hans valet, och sen så vid framförallt om det är svårare svårare social fobi, tror jag att de har mer nytta av samtidig medicinering också, och kombination kan också vara bra. Så att har man bara fått om man fått det så här på vårdcentral eller motsvarande, kan man också fundera om man skulle lägga till KBT. Har man en KBT-behandling som man inte riktigt svarar på, tycker man ska prata med sin behandlare, eller om man nu gör det i egen terapi, att man funderar över att lägga till SSRI. Så att man får fundera lite på steg kanske, jag vet inte riktigt hur man ska se det, men det är olika valalternativ liksom sånt, och ibland är det bättre att kombinera, och ibland, men jag tror att man börjar med KBT är väl standard, tycker jag, håller med om, och det är klokt som ett standardalternativ liksom.
Så det finns skäl att man prioriterar KBT ensamt högst, är det så jag ska tolka det?
Ja, det tycker jag, det är en bra startpunkt, och vi kommer komma in på det med mer ungdomar, men även lite psykoedukation som ingår i KBT, lite varför tillstånd och sånt, så man inte bara får ett piller utskrivet och sen så inte så mycket mer. Nu tror inte jag att det går till riktigt så längre.
Ja, nej.
Eller jag hoppas i alla fall inte det.
Cynikern i mig tänker ju också att ett skäl i praktiken till att man prioriterar antidepressiva eller SSRI-medel framför KBT är att man inte har så stor tillgång till KBT, eller att man då slentrianmässigt skriver ut SSRI. Är det din bild också, eller är jag taskig?
Det får man nog säga, att jag är i en sån situation att jag jobbar inom specialistpsykiatrin för barn och ungdomar, och vi har säkert på min mottagning 3 läkare, vi har säkert 15 personer med KBT-kompetens, så det är relativt väl tillgodosett liksom sånt. Så jag har svårt att generalisera.
Det var kul att höra. Det måste kännas bra.
Ja, absolut. Vi skulle gärna vilja fler läkare på fast basis. Yes. Hyrläkare och så. Men absolut, det är roligt, och det är ett teamsamarbete liksom så.
Men rent generellt så kan du tänka
att... Men det tror jag inte går att dra över hela befolkningen, det ser ut så överallt, utan jag tror att det kan vara brist på det, men då kommer ju kanske in lite mer nätalternativ och olika nya sätt. Och, vi pratade lite innan här att det kanske finns en del mer chattversioner som kommer in, och egen sån här självhjälpslitteratur.
Ja, men vi kan ju ta det självhjälpsbiten med en gång då. För när jag pratade med Thomas så verkar det ju som att det ändå finns ganska starkt stöd även för självhjälp mot social fobi med till exempel KBT-böcker som ju ofta används i behandlingen då, som vi var inne på och som Erik hade lyckats bra med på egen hand. Och då tänker jag för dig som, om vi ser, som behandlare så kanske det kan bli en lite lurig sits ändå att säga till en patient att läsa en bok. Men kan det ändå vara ett alternativ om man inte har allt för svåra problem och kanske har tid att vänta på en regelrätt behandling och man dessutom då, som du, din invändning tidigare när vi pratade om Eriks självhjälp, att då har du i fallet du har en patient så har du ändå liksom kunnat göra en genomgång och kanske tagit sköldkörtelprover och sådana där saker. Hur resonerar du kring sånt?
Nej, men jag tycker att det är bra. Det finns en del böcker jag brukar rekommendera och ibland brukar jag även skicka med några poddavsnitt om, jag tycker, om speciella som emotionell instabilitet till exempel för att patienter och eller ungdomar och anhöriga ska få mer kunskap om det. Jag tycker ju ganska bra, till exempel vi inom barn- och ungpsykiatri jobbar ju en hel del med när det blir konflikter i familjer så här också. Jag tycker Martin Forsters 5 gånger mer kärlek som är baserad ganska mycket på KBT och jag tycker han är duktig, han skriver DN.
Vad är det för någonting?
Han är ju psykolog, skriver DN kopplat till Karolinska institutet. Och han har skrivit liksom hur mer barnuppfostran. Och det handlar rätt mycket om att med mer positiv uppmärksamhet till bra grejer snarare än liksom att göra för mycket konflikter av det som är dåligt. Liksom, så att det ska vara mer... Det är en bok som jag brukar rekommendera. Och sådär, och det finns bra böcker till exempel vid tvång som tar ett tag att komma igång med behandling och så här som man brukar rekommendera. Så att jag tycker att det är ett bra komplement. Och sen får man ju se liksom hur ser situationen ut. Men det är ett verktyg liksom från mig som behandlare liksom att det kan vara bra. Och det kan ju också... Ja, nej, men jag tycker det är bra.
Numera finns det ju dessutom nätpsykologer och internetpsykiatrin som drivs av Region Stockholm och som finns på internetpsykiatri.se som har behandlingar mot social fobi. Internetpsykiatrin i Stockholm är ju framtagen i samarbete med Karolinska institutet och är, vad jag förstår, närmast världsledande på forskning på det här och då antar jag att de är väldigt bra på behandling också.
Där ska man ju alltid vara försiktig när de säger att de är världsledande så är egen, propagerar man själv för forskningsmedel och så här. Och jag har inte det insikt eller hur det är, men jag bara tänker att det är en sån här överdrift som ibland kommer.
Jag kan tänka mig
de är duktiga på det här i alla fall.
Jag kan tänka mig att det inte är så många som forskar på det och det kanske inte är så svårt att vara världsledande, men mitt intryck är i alla fall att de är väldigt duktiga.
Och det håller jag med om, ska jag bara säga.
I Socialstyrelsens riktlinjer så står det till och med så här: för personer med social fobi finns särskild anledning att överväga internetförmedlad KBT med behandlarstöd för motiverade personer, slutcitat. Och jag har ju faktiskt till och med själv gått på internetpsykiatri.se eller ja, ute i Flemingsberg tror jag att man åker. Då var det depressionsbehandlingen vända för ganska många år sedan. Kanske typ 2010 eller så, jag minns inte. Där jag för övrigt fick gå på ett sånt bedömningssamtal hos Christian Ryck.
Twitter-profilen.
Ja, som ju var en av forskarna som var med i min granskning av där kombucha hittepåt.
OCD och duktig forskare.
Precis. Just det, precis. Precis, ja. Och för mig personligen då, så vet inte den här internetkommittén på depressionen, men jag är övertygad om att många har väldigt bra hjälp av det, eller det vet vi av forskningen också, men jag tror också att de har blivit ännu bättre sedan dess. Det här var ju väldigt tidigt jag var där. Och KBT har väl också överlag bättre effekt mot social fobi än depression, även om många blir hjälpta mot depression också. Men jag undrar, Per, vilka får söka hjälp hos internetpsykiatrin och vilka bör göra det, respektive bör kanske inte göra det?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Oh, Egentligen så är det de som får det. Om man bor i Stockholms län så kan man liksom via vårdguiden anmäla sig. Och då får man ju frågor och formulär och svara på det. Men även de, om man är utanför Stockholm, då får man söka reda på det här. Och via 1177 så kan man ringa in. Och där finns det lite mer detaljerat, om man googlar på det, för vem det är till, för vad som är exklusionskriterier.
Just det, alltså vi kanske kan förtydliga det, att det är lagstadgat numera i patientlagen, är det va? Att man får söka specialistvård var som helst i landet, så att det är en konsekvens av
precis, öppen specialistvård, inte inneliggande, men öppen primärvård och öppen specialistvård. Och bland annat det som gör det här med KRY och olika vårdcentraler, att man kan tillhöra. Ja, det behöver inte ge oss in på den diskussionen, men så är det, precis. Mm.
Men du, har du själv skickat vidare någon av dina patienter till internetpsykiatrin?
Nej, egentligen inte, men jag har fått i retur, eller jag har fått, eller jag har fått från internetpsykiatrin. Okay, man gör ju en sån där bedömningssamtal och ser om en person passar in eller på svårigheterna och sådär. Men då hörde jag till dem när jag behövde en KBT-patient utifrån en utbildning. Och, och då var det en person som sa, nej, men det passade inte in i vår profil, men det skulle nog kunna fungera bra som en patient för övning. Ja. I det här, utifrån att det liksom var lite olika problematik. Så då har jag fått en patient för skickat. Däremot jag jobbar ju mest med ungdomar. Det finns en del av deras behandlingar som är från 16. Så vi har hållit på att fundera runt ifrån panikångest. Och, som jag faktiskt inte riktigt vet om den ungdomen. Jag sa att du kan absolut anmäla på det, men de skulle fundera på det. Så jag vet, får vi se nästa uppföljning här om de vill gå vidare. För de vill gärna hellre ha på internet än...
Okay.
En på plats liksom.
Men det måste ju ändå kännas skönt för dig att du i sådana fall då kan liksom tillgodogöra deras behov, eller om, så att säga. Alltså, om de vill ha via internet så finns den möjligheten. Och alltså, det här med motivation hos patienten vet vi ju är viktigt. Så att, känner du att du har ett liksom, ytterligare verktyg i din verktygslåda som du kan ta till?
Ja, i alla fall social fobi och panikångest och några av dem. Det kan vara lite svårare än till exempel depression. För jag behöver ju få en rapport utifrån behandlare. Hur ser det ut med självmordstankar? Har det blivit sämre? Så man behöver kunna få någon typ av sån återkoppling. Då tänker jag ännu viktigare vid så här depression. Och jag hade nog varit...
Men vi är deprimerade, alltså så djupt deprimerade människor tror jag inte de tar emot.
Men det kan ju också utvecklas att det blir sämre och sådär. Så där skulle jag känna mig lite mer... Eller där så hade jag inte sagt att det är bättre att vi tar hand om det själva. På min mottagning, så att jag kan få rapporter från psykologerna eller terapeuterna hur det går, om vi behöver göra några ändringar. Men för mer liksom enskilda saker som det här, liksom socialfobi, absolut. Jag tycker det är jättebra. Jag tycker det är bra också att jämlikhet över landet, att man får tillgång, att det inte bara är i stor akademiska storstadsområden som att det finns tillgång till den här typen av behandling.
Absolut. Vi kommer in på det om en sekund faktiskt med det här med nätpsykologer.
Jag ska också säga att det finns även för ungdomar en buppe.se/BIP. Barninternetprojektet även finns för en hel del studier där. Och bland annat kör de en depressionsstudie för ungdomar som de rekryterar till. För det finns även sömnstudier som jag tror är från 12-17. Som jag också men det är jättebra. Så att är det några föräldrar som lyssnar på det här och barn, så kan man absolut gå in där och titta.
Men hur pass omfattande är det? För internetpsykiatrin är ju mer liksom standard, alltså man kan söka från hela landet och ganska utbyggt.
Det är ganska mycket studier och de håller precis på att gå över från att ha ren forskningsverksamhet till ha reguljär verksamhet. Lite som när internetpsykiatrin.
Gud vad kul, vad roligt.
Så det är en så rolig utveckling. Det är inte riktigt där, men jag tänker om man lyssnar på det så kan man se lite. Det har säkert byggts ut ytterligare nu.
Ja, men alltså det är ju ofta så att folk inte får hjälp. Jag var föreläst i Malmö till exempel, barn- och ungdomspsykiatrin. Där har väldigt stora problem, men alla alternativ som folk kan få. Vi kommer in mer på det i nästa avsnitt då. Men det var ju bra att du nämnde det i alla fall. Men du, bara en snabb fråga här. Tror du att läkare överlag känner till det här alternativet med internetpsykiatri? Du gör det uppenbarligen, men tror
jag. Ja, jag tror att jag umgås nog lite för mycket med de som liksom är intresserade av de här sakerna. Så jag har svårt att uttala mig. Men nätläkare känner man absolut till. Och det är ju rätt mycket kontroverser kring det och vårdresurser.
Ska vi ta det med en gång då? Nätläkare och nätpsykologer och sådär. För det finns ju sånt via appar och videosamtal till exempel. Och jag vet ju att en del är ganska anti-nätpsykologer som du säger. Jag själv tycker att det är en väldigt positiv utveckling. Även om det är en liksom, ska jag säga, omogen bransch där vissa aktörer verkar vara ganska oseriösa. Och det finns också problem med de här ersättningsnivåerna som numera är... väldigt låga och ja, men att Region Sörmland kör något slags eget race där nere som pajar för alla andra och så vidare och så vidare. Men även de här nätpsykologerna arbetar med KBT-metoder och de är ju helt klart duktiga på liksom, så att säga, teknik och UX-frågor och dessutom då på att marknadsföra sig, vilket ju anses lite fult på något sjukt sätt, och där regionerna är ljusår efter, även om det finns avarter där som alla känner till, som till exempel doktor.se som gör reklam för att man ska göra, söka hjälp mot sin tentaångest och sådär, vilket ju är beyond idiotiskt. Men ja, hur som helst, jag vet att nätpsykologerna arbetar med att försöka få fram och vidareutveckla liknande typer av liksom manualbaserade metoder som internetpsykiatrin använder. Och även om jag inte testat dem själv, så jag har liksom lite svårt att se varför de inte skulle kunna behandla människor med till exempel social fobi på ett effektivt sätt. Jag tänker att det viktiga är väl att de använder vetenskapligt belagda metoder och att den här kvaliteten går att kontrollera från beställaren, i det här fallet då landstingen, eller ja, regionerna då. Vad tänker du, Per?
Nej, men jag tänker att det lämpar sig utmärkt liksom sånt. Jag tänker att jag har ju haft någon enstaka kontakt via Skype, inte riktigt från psykoterapi utan men rådgivande med någon kompis. Jag tycker att det ger ju liksom video, jag tycker att det ändå kan ge liksom en bra dialog, och jag tror inte att man egentligen behöver träffas, utan man är van vid det och att man kan göra från hemmet. Och samtidigt finns ju KBT väldigt väl dokumenterat, det finns väldigt bra manualer och också utvärderat på ett bra sätt, så jag tror att psykologi lämpar sig ganska väl. Det är min uppfattning, jag vet att det finns olika uppfattningar man var i rummet, men jag tror nog att i alla fall för ganska många lämpar sig väl. Jag tycker det är mer problematiskt med läkarbesök, som ibland man behöver mer klämma och känna och så här, oavsett om man ser på olika reklamer på tunnelbanan eller motsvarande, så tror jag att det där delar av de besöken kan man missa saker man inte träffar, men det är också sin nytta. Men jag tycker att det är mycket mindre okontroversiellt med nätpsykologer eller legitimerade psykoterapeuter, antar jag.
Precis, båda de här två branscherna måste ju liksom renodlas på något sätt och måste skapas, ska man säga, styrmedel som gör att de bara får betalt när de gör nytta, så att säga. Men det låter inte omöjligt att åstadkomma det, och i fallet nätpsykologer tycker jag att det känns, som du säger, som att det finns en ganska stor potentiell uppsida. Och det här är kanske lite off topic, men borde inte liksom regionerna själva kunna erbjuda video eller chattpsykologer eller vad det nu kan vara med vad ska jag säga, korrekt triagering, så att vården fördelas efter behov och så vidare och så vidare.
Det finns till exempel inom Stockholms läns landsting, SLSO har ju en egen app som heter Mina, är alltid öppet heter den. Så att vi kan till exempel erbjuda video, vi har en del videobesök inom BUP. På min mottagning har det inte varit så jätte efterfrågat egentligen. För de har faktiskt tackat nej, de som jag pratar med, och vill komma istället. Men det är kanske, jag tänker att läkarbesök är lite mer sällan, och att den här psykologkontakten är ju mer regelbundet och lite oftare. Så det finns de möjligheterna faktiskt då, att göra. Och så det finns liksom en del embryon till det, helt enkelt. Sen tycker jag att det är viktigt att det blir vård efter behov, nätläkare och inte socioekonomi, att välbärgade, välutbildade, svensktalande, de som har rätt får vård när det kanske är behovet är större, när man har antingen intellektuella svårigheter eller ett annat modersmål eller liknande liksom. Och det, jag tycker det är lite svår balans där mellan att patienten och egna preferenser och vilja kontra vad är behovet på befolkningsnivå, den som har störst behov av sjukvård ska få den, och jämlik vård som är en sån här portalparagraf inom sjukvården. Så det där tycker jag är lite klurigt. Och också att det ska ge effekt, som du var inne på, den där som om det var Kry eller som hade den där typ av förkyld, kontakta nätläkaren som var liksom en utskälld reklam.
Ja, men det är ju förfärligt. Det har de ju fått checka upp.
Men det måste ju ge någon effektivitet. Det kan inte bara att man ska ha det där liksom och ha något väldigt enkelt, utan kanske någon triagering som du är inne på.
Det, exemplet med doktor.se med tentaångest, det är vad jag förstår betydligt mer närtida. Alltså att de har skickat ut det där ganska nyligen. Och det känns ju verkligen som att man Alltså, det känns så kortsiktigt som man förstör för... Ja, vi ska inte fastna vid det för mycket. Men du, om vi...
Och där hade säkert självhjälpsböcker angående tentaångest varit betydligt bättre om man hade fått läsa ett sånt kompendium.
Mm, jo, jag tycker inte man ska marknadsföra sig mot människor som har tentaångest överhuvudtaget.
Nej, men jag tänkte mer utifrån vad man skulle behöva göra. Liksom. Mm.
Men du, om vi återvänder till läkemedelsbehandlingar då, Per. Vilka läkemedel är man använder mot social fobi om vi håller oss till vuxna då? Och hur pass effektivt är det egentligen?
Ja, jag tittar lite utifrån psykiatristöd som är Stockholms läns landstings sida för psykiatri och tittar lite utifrån den kallade kloka listan som vad som rekommenderas. Och då är det ju SSRI som utgör första hans behandling och det är likhet med Socialstyrelsens riktlinjer som vi har pratat om tidigare. Och om man inte får behandlingssvar så ska man i första hand byta till annat SSRI-preparat. Och man betraktar dem som ungefär lika, att det inte spelar någon större roll vilka preparat det är. Och enligt kloka listan 2018 Stockholm så är det sertralina det som rekommenderas i första hand. Och tycker det är bra att den här kloka listan är någonting som läkemedelsexperter som gör ett urval för att de är effektivt säkra och har ett bra pris.
Mm. Ja, den vurmar du för, det vet jag sedan tidigare.
Ja, exakt. Mm. Jag är väldigt förtjust i att man har den typen av experter som tittar igenom det här. Och det som har mest effekt är liksom en antites till så här onödiga besök vid tentaångest. Det här man tänkt igenom vad som är kostnadseffektivt och ger bra vård. Men sen så kan man ju också tänka sig att klomipramin som är tricykliskt läkemedel är väldokumenterat och ett alternativ till SSRI när det inte fungerar. Och
som tricykliskt är alltså de här från 50-60-talet, de här riktigt gamla medicinerna som fortfarande funkar bra.
Ja, och som vi pratade i antidepressiva specialen så är det att de har god effekt. Det är inte det som är problemet utan att de har mera problem med biverkningar. Framförallt som är problemet.
Mm.
Sen kan man också använda venlafaxin som är det SNRI som du var inne på. Som är serotonin och noradrenalin återupptagshämmare.
Det är det akronymen står för alltså.
Ja, precis.
Just det.
Och, men den har också lite högre frekvens av biverkningar och lite mer utsättningssyndrom.
Okay.
Men det är liksom de alternativen som liksom inom samma läkemedelsgrupp. Men SSRI är som sagt det som är mest biverkningsfritt och det som eller minst biverkningar och det som rekommenderas. Och det här är långsiktig medicin som man tar under en längre period. Man tar det dagligen.
Mm. Och som är mest använda också så att man har bäst koll på eventuella biverkningar.
Ja.
Eller
ja, precis. Och sen så finns det ju lite andra läkemedel som man som går att använda som mer i stunden.
Mm.
En del är betablockare, som är sådana här hjärtmediciner egentligen för att sänka blodtryck och puls. Som en del använder när man ska ha till exempel föredrag och prestationsrelaterade situationer. Och det har inte riktigt vetenskapligt stöd. Och även benzodiazepiner som är en ganska effektiv ångestlindrande medicin för stunden. Så ska man inte använda för det är större risk för att utveckla allvarliga biverkningar och beroende. Hos ungdomar ger faktiskt ökad ångest efter ett tag. Mm. Så de är mer så här före stunden men det blir, om man nu tänker på KBT och en KBT behandling upplagd så är det inte så särskilt bra med så här för stunden läkemedel. Det blir så kallade säkerhetsbeteenden, att man undviker att göra saker och att man inte exponerar sig för det. Så det är ganska kontraproduktivt och ge den typen av läkemedel.
Mm. Vad ska man tänka på som patient tycker du när man börjar ta antidepressiva?
Och så sen kan man bara säga att Socialstyrelsen också har i sina riktlinjer att det finns så här icke-göra och då är ju benzodiazepin att man absolut inte ska ge liksom sånt.
Men vet du vad, vi ska prata lite mer om det om en sekund bara. Men vad tänker du när man börjar ta antidepressiva? Vad bör man tänka på?
Dels tänker jag att man ska berätta sin sjukdomshistoria för den läkaren man utskriver så man inte har haft mycket bipolär sjukdom eller mani i familjen, finns en viss risk att man går över i mani, den är ganska liten, så kallad switch eller så det är väl bra att göra. Och sen ska man, tycker jag, att man ska läsa på om läkemedlen. Jag tycker 1177 tycker jag skriver bra om läkemedel, brukar ibland skriva ut och skicka med om just det läkemedelsnamnet. Men känna till att det tar några veckor innan det ger effekt och att det kan vara värre från början, lite ökad ångest och även ökade självmordstankar.
Får jag skicka med ett litet tips? Mm. Det är att inte läsa den här biverkningslistan allt för noga. Eller man kan ju läsa den, men då ska man ha med sig att den bygger på liksom alla inrapporterade eventuella biverkningar, hur ovanliga de än är, och det är dessutom inte liksom fastslaget att de har kommit just av medicinen, utan det här är ju liksom människor som har problem innan, så att man kan inte liksom fastslå att alla de här biverkningarna kommer bara från medicinerna.
Nej.
Alltså det självklart så ska man ta dem på allvar, de här biverkningarna, och de vanligaste biverkningarna som du nämner här ska man ju liksom självklart känna till, men man kan ju verkligen liksom bli skräckslagen när man ser så, ja, men alla möjliga otroligt hemska biverkningarna. Men då ska man känna till varför de är med där.
Ja, precis. Och behandlingseffekten, man har så stora besvär, måste ju överväga liksom att man känner att kan ha tillräckligt stor nytta att eventuella biverkningar och hur det ser ut, så att man ska liksom en klar indikation, tycker jag, med social fobi, att inte man har allt för lätt social fobi liksom att ta medicin. Sen så tycker jag att det är viktigt att det här är medicin som man måste ta regelbundet och dagligen, och missar man får man ökad ångest. Så att jag brukar rekommendera att man köper någon så här veckodosett på apoteket.
Det har jag hemma till min medicin till exempel.
Lägger fram vid frukostbordet, eller jag vet inte vad har du
det? Jag brukar ta det på kvällen för jag blev lite trött när jag tog dem. Så, men då så har jag ett larm på telefonen som ringer.
Ja, precis. Vad larm är det andra brukar jag säga.
Att, ja, men
precis.
Du ser. Bra att vi kompletterar varandra här. Var det någonting mer du ville tillägga där, eller ska vi nämna någonting om den förskrivande läkaren? Liksom, vad finns det för någonting man kan tänka på som läkare? Kanske kring att liksom upplysa om biverkningar och uppföljning och sådär.
Ja, jag tänker att vi pratade väl 3 timmar om det där i de där, okay, ja. 46, 47, 48, så kanske inte behöver gå in i, för det finns hur mycket som helst att säga det där. Men förskrivande läkare, ja. Nej, men det är väl egentligen att ge bra information till den som sitter framför. Och jag tycker som sagt, Google 1177, Sertralin då, som var förstahandsvalt, kloka listan, är bra att kunna ge ut det. Förklara att det tar tid i det här och kan ge ökad ångest, och ta in den här informationen. Om det finns någon bipolaritet, så det är väl ungefär samma saker. Jag brukar också se till att boka in återbesök.
Just det.
Till det här, antingen telefonuppföljning, eller jag brukar ha telefonuppföljning efter en vecka och besök efter en månad, framförallt. Kanske lite mer när det är depression, för jag tänker med social fobi och ångest brukar ofta vara andra behandlare inne också hos oss. Men ser att det finns en avstämning i det där.
Jätteviktigt, tycker jag. Absolut. Även ur ett patientperspektiv, att det känns lite mer värdigt om man inte bara blir hemskickad med ett recept, så att säga.
Ja,
vi kan ju prata kanske lite grann mer om benzodiazepiner, eller benzo som det också kallas i folkmund, som väl användes betydligt oftare tidigare för alla möjliga typer av ångestproblem, men som mer och mer fasas ut ur sjukvården, även om de fortfarande förskrivs i ganska stor utsträckning, inte minst bland äldre människor, vilket jag såg att Joar Guterstam skrev om på Twitter nyligen. Men numera klassas det, som du sa tidigare, som icke-göra. Och jag gick faktiskt in på Socialstyrelsens statistikdatabas och gjorde en sökning där på benzo och hur mycket det har förskrivits i Sverige under de senaste 5 åren. Och det gäller då alla ålderskategorier, kön och hela landet. Så trenden är nedåtgående, men bara ganska svagt ändå under de här 5 åren. Det var ändå totalt nästan 6 miljoner expedieringar 2018. Kan du förklara vad det betyder och när man skriver ut de här medicinerna? För det framgår ju inte här för vilken diagnos man skriver ut dem fortfarande.
Jag vet inte exakt hur om det, jag tror man tagit bort att man räknar de här totala dygnsdoserna, så jag vet inte det är expedieringen, men jag antar att det är antal gånger man hämtar ut ett recept, men det vågar jag inte svära på hur den siffran är framtaget. Nej, men jag tror att där har man givit också ganska frikostigt när det har varit problem med ångest, och att då har man egentligen skrivit ut, och det var mycket, mycket mer tidigare. Vi är jättedrillade. Ja. Jag skriver i princip aldrig ut recept på, jag tror jag aldrig skrivit ut ett recept på benzodiazepiner till ungdomar.
Sobril är ju ett sånt, eller hur? Som är väldigt förknippat med ångest och som har använts ganska mycket tidigare för att folk ska få en uppfattning om vad det är för medicin.
Ja, men precis. Oxascand, annat sånt. Ja, preparatnamn. Det finns ju mer specifika situationer att man använder, behöver använda till exempel för att häva kramper, liksom akuta kramper.
Okay. Men det är något annat.
Så det är lite annat. Det finns till exempel katatoni som är att man är, musklerna inte rör sig, som är ett svårt liksom, psykiatriskt tillstånd där man kan använda. Möjligen i mer akuta psykiatriska situationer finns det värde att använda. Men det är ju tveksamt alltså, på grund av mer långvarigt bruk, och framförallt det är svårt att sluta. Det fungerar bra i början och sen är det svårt att sluta med, så det är beroendeframkallande och ja, då tycker jag snarare att man behöver jobba på med KBT och andra alternativa.
Jag såg någon som skrev på Twitter att det kanske är främst äldre läkare som fortfarande hänger kvar och skriver ut de här benso.
Jag tror att vi är ganska hårt drillade som är lite mer nyutbildade att inte skriva ut eller var restriktiva i det här. Och sen så tänker jag att nu, det som jag stöter på, jag jobbar ibland inom vuxenpsykiatri ibland på Sankt Göran, och träffar ibland en del äldre, och då är det ju svårt att ha stått på det här många år. Man tycker ändå att det hjälper, ger lite mer sinnesfrid, lite mer ro. Då är det jättesvårt att ta bort det. Då får man fortsätta kanske livet ut, eller man får det i alla fall svårt att ta bort. Även om det ibland försöks eller ibland funkar det bra, ibland blir det jättesvårt.
Förutom benzo så finns ju andra lugnande, till exempel sådana antihistaminer som Atarax och andra, som väl i grunden är allergimediciner tror jag. Men som också används mot lindriga form av ångest. Jag har själv fått utskrivet en gång i tiden, även om jag aldrig öppnade den asken faktiskt. I min senaste bok, Kalla mig galen, så berättar även Saga Bäcker om hennes upplevelse av de här antihistaminerna. Så kunde vi skohorna in lite reklam för min bok också, Per, det är alltid välkommet. Hur som helst, de här lugnande läkemedlen nämns inte ens i de här Socialstyrelsens rekommendationer. Används de mot social fobi ändå, tror du?
Alltså det används ju mot så här, som ångesthantering, och till exempel allmemacin finns både tablettkapsel och droppar, kan användas mer tillfälligt. Eller många har ju problem på kvällen, att när man ligger ner och liksom, då är det mer utrymme för tankarna. Då kan man behöva någon typ av stöd vid sömn. Man blir också ofta trött av den här medicinen, så det kan fungera som liksom mer tillägg som kvällsmedicin. Vet jag att det används om, men det är ju mer tillfälligt. Det botar ju inte liksom grundproblemen, utan det är ju mer symptomlindrande mediciner. Sen kan man också ha ibland att jag skriver ut sådana mediciner, jag sätter in antidepressiva eller SSRI för att det kan vara jobbigare första veckan, att man kan ha det att ta till om man skulle få en ökad ångestopp. Samtidigt är det kontraproduktivt om man tänker på KBT-synpunkt, att där ska man ju ha ångest och sen ska man stå ut i ångesten för att den klingar av. Om man då tar en tablett som minskar ångesten, så kommer man göra det, då blir det ju ingen så här, det blir ingen avtagande ångest framåt, så att det saboterar en KBT-behandling kan man säga.
Just det. Okej, förutom alla de här nämnda behandlingarna så tar Socialstyrelsen även upp mindfulnessbaserad stressreduktion eller mindfulnessbaserad kognitiv terapi som klassas som forskning- och utvecklingskategorin där. Psykodynamisk korttidsterapi med fokus på socialfobi får prioritering 10, det vill säga lägst prioritering av de som inte är icke-göra ändå. Och som motivering skriver de, åtgärden verkar ge lägre effekt än kognitiv beteendeterapi. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt tillbegränsat. Det finns andra effektiva åtgärder. Slutcitat. Prioritering 10 får även antidepressiva läkemedel och kognitiv beteendeterapi som kombinationsbehandling, vilket är lite intressant ändå, med motiveringen att åtgärden ger ingen tilläggseffekt till monoterapi av antidepressiva läkemedel eller KBT. Det vetenskapliga underlaget är begränsat. Och det här går ju lite grann emot det som vi var inne på tidigare, som Thomas Furmark och de hade sett lite grann i sin studie där. Och som det lät lite grann på hos dig som att det här kanske är kliniskt är vanligare än det antyds i Socialstyrelsens rekommendationer.
Ja, i alla fall jag har ju lite mer fokus på barn och unga och hur man jobbar där. Men ja, det skulle jag säga. Och det ska komma ut nya rekommendationer eller uppdaterad under hösten 2019 nu. Så får vi se hur det ser ut då. Men det är väl bra att det där är väl aktuella evidensläget och hur det ser ut.
Okej, med det sagt så har det blivit dags att stänga ner butiken för den här gången. Både jag och Per finns på Twitter om ni vill nå oss. Jag är i varje fall oerhört glad att du ville vara med idag, Per. Hur kändes det, tycker du?
Ja, det var bra, det var kul. Ja. Kul att vara tillbaka här.
Vad roligt. Med det sagt så släcker vi ner studion och återkommer snart igen. Ha det bra där ute. Puss och kram. Hej då.
Hej då.